väldigt mycket. Fantastiskt fint att få vara i kyrkan och veta att Gud är här och vill möta oss. Du som brukar komma är förstås välkommen. Du som är här sällan är också jättevälkommen. Ett särskilt välkommen till vår pastor Christer. Ja, titta, han får en applåd. Han har varit i USA och hälsat på våra vänner där borta och är nyss hemkommen. Och jag frågade inte vad med familjen, de ligger hemma och sover, så att det är tidsomställning och grejer. Så är det, men du är jättevälkommen och du ska predika idag. Och du ska predika över ämnet vi behöver en frälsare. Christer och Sven Gunnar har predikat, jag har bibelstudier över Efesiebrevet. Och de tar några verser nu och då. Och idag är det vi behöver en frälsare. René Gisammar och Janne Mats som ska spela för oss. Ni är också välkomna. Jättemycket. Hildegund Gunnarsson spelar orgel när vi ska sjunga. Själv heter jag Åke Hovlund och ska leda gudstjänsten. Lite pålysningar har vi ju här förstås. Från söndag till söndag har ni läst. Då vill jag trycka på att det är kvinnofrukost nästa lördag. Där vi kan anmäla oss där ute. Nästa söndag har vi också församlingsmöte klockan 17. Och då räknar vi med att Christer och Camilla kan prata lite mer om USA och informera vad de har varit med om på det församlingsmötet. Nästa söndag hoppas vi också att vi kan få en dopgudstjänst. Du som tänker på det här med dop, tänk och be för den här saken den här veckan. Prata med någon du har förtroende för, prata med Christer kanske, eller någon annan. Jätteviktig handling i ditt liv att få sänka ner sin gamla människa och resas upp tillsammans med Kristus och leva ett liv i Kristus. Fantastiskt. Nu ska vi sjunga 259. Saliga visshet, Jesus är min, en underbar sång utav Fanny Crosby. 259. Och den kommer på väggen. Ja.
Jag är trött idag. Svårt att erkänna sånt, men det gör jag. Och ibland kan man vara trött här inne också, eller hur? Men det är alltid rätt att lova Gud, oavsett hur det känns. Därför att han är den enda som är värd tillbedjan, lovsång. Du skapades en gång. Det var tanke med att människan skapades var för att tillbe Gud. Jag tänkte att vi tillsammans sjunger en bibelkör som den heter. Det är lite gammelsvenska. Lova här min själ och förgät mig. Alltså det får påminna min själ. Glöm inte Kriste, glöm inte allt gott han har gjort. Vi sjunger den tillsammans några gånger. Jag är inte säker på ifall den finns. Men nästa sång, en enkel kärlekssång, den ska finnas i vårt register där uppe. Herren min själ, lova Herren min själ, och förget ej vad gott han dig gjort, och förget ej vad gott han dig gjort. Lova Herren min själ, Herren min själ, och förget ej var gott. Sång till dig, Gud är Jesus, vill jag sjunga. Så tacksam för allt som du gjort, du min Herre, frälsar konung. Mitt hjärta gläds när du kallar mig din. Var finns en plats så underbar som i din öppna famn? I din öppna famn, helig och varm, himlen jag fann. Öppna en enkel kärlek som till dig, du är Jesus, vill jag sjunga. Tacksam för allt som du gjort, du min Herre, frälsar konung. Mitt hjärta gläds när du kallar mig dig. Var finns en plats så underbar som i din öppna famn? I din öppna famn, helig och varm, himlen jag fann i din öppna famn, som i din öppna famn, i din öppna famn, helig och varm, himlen jag fann i din öppna famn. Vi tar den enkla kören också. Du vill bara få säga tack Jesus. Tack. Tack Jesus. Tack, tack Jesus. Tack, tack Jesus. Jag vill bara tacka, jag vill bara tacka dig. Tack, tack Jesus. Tack, tack Jesus. Tack.
Tack, tack, Jesus. Jag vill bara tacka, jag vill bara tacka dig. Jag vill bara tacka, jag vill bara tacka dig.
Fungerar den trådlösa där?
Vad kul att se er. Vad kul att se er tillsammans.
Samma.
Jag skulle inte prata så mycket USA, men... Jag var faktiskt väldigt nyfiken där borta. Vad händer hemma? Vad händer med församlingen? Så jag ringde till den damen där. Mitt i en hemgruppsträff. Så då fick man chansen att få säga hälsa till vänner. Jag har hört texten läsas. Och jag ska predika över de verserna. Låt oss be tillsammans. Herre, du är en levande Gud. Du är en Gud som ivrigt söker, Herre. Du är ingen Gud som är på distans långt borta, utan en Gud som är nära. Även om vi ibland tror att du är långt borta, så är du helt nära, Herre. Tackar dig för ditt ord. Ditt ord som är sanning, ditt ord som är liv. Herre, ditt ord som skapar liv i oss, Herre. Jag vill nu be om din välsignelse, Herre, över det jag ska tala om, Herre. Och jag ber, Herre, helige Ande, hjälp mig att tala de ord som du vill få sagt idag. Herre, jag ber att det jag säger som är oväsentligt, som inte har någon betydelse, Herre, det ska få falna bort. Och det du vill, Herre, ska få stå klart. I Jesu Kristi namn. Amen. Det hörs du den? Det är inte bra. Det fanns en av de här metodismens pionjärer, George Whitefield. Han predikade för 150 000 människor utan sån här. Så jag borde ju klara mig ändå. Eller hur? Egentligen. Okej. Okay. Det kommer upp en rubrik. Vi behöver en frälsare. Och där är texten. För lite drygt en vecka sedan. Nu blev du USA, men det här det står där. Ja. Så satt jag och familjen i röda slitna fåtöljer i NASAs Space Center i Houston. Och jag satt i de stolar där människor satt och följde Apollo 13:s mödosamma väg tillbaka till jorden. Och en hel värld gav dem meddelandet: Houston, we have a problem here. Är det några av er som kommer ihåg det? Houston, we have a problem here. Houston, vi har ett problem här. Ett allvarligt problem, och miljontals människor följde ju besättningens kamp tillbaka till jorden. Allt gick ju väl. Men det var ett stort problem. Är det relevant, ni förstår att det här är en liten bild på vad jag ska försöka tala om då. Är det relevant att påstå att människan, nu talar jag om vi som kollektiv, att människan har ett allvarligt problem som är värre än allting annat? Jag vill idag försöka besvara den här frågan. Behöver vi en frälsare. Av rubriken så framgår det ju att jag tror ju att människan behöver en frälsare 2010. Du behöver en frälsare. Jag behöver en frälsare. Alltså det hela har att göra med Gud. Och vad meningen är med våra liv. Det har alltså att göra med Gud och vad meningen är med våra liv. Det första jag vill stanna inför, och jag ska försöka ta mig igenom de här verserna. Det är tre verser, så det blir tre punkter. Och nu är det vers 1 som jag predikar över här. Och utifrån den versen så kom jag fram till den här rubriken att vi behöver en frälsare därför att vi saknar livet i Gud. Paulus han skriver: ni som var döda genom era överträdelser och synder. Ni som var döda, är det så illa? Ja, om Gud har gjort oss levande, vilket han säger i inledningen. Om Gud är oss levande i Kristus, så var vi utan verkligt liv utan honom. Och det här visar sig på olika sätt, att människan är utan verkligt liv. Alltså det visar sig tydligt att människan är vilse utan Gud. Jag vet inte om du har upptäckt att det är svårt att ta sig fram när man inte kan se. Eller hur? Jag minns för några år sedan då jag var på ett tonårsläger utanför Habo. Habolägret. Det tror jag Eva-Lisa känner till. Habolägret. Och det var något nostalgiskt i blicken där, tror jag. Jag vet inte. Där skulle vi mitt i natten leka en lek. Vi tonår är inte vi, men jag skulle med tonåringar och andra ledare. Vi skulle leka Capture the Flag. Känner ni till den leken? Capture the Flag? Man är två lag, man har varsin flagga och man har en planhalva. Och leken går ut på att man ska ta sig från sin planhalva över till fiendens planhalva, ta deras flagga och ta sig tillbaka utan att bli tagen. Men det här förutsätter ju att man tar sig över till deras planhalva. Och det gjorde inte jag. Jag virrade omkring mig där och upptäckte till slut att jag var ju nära lägergården igen. Så det var ju inte så bra. Det här kan vara en bild på livet utan Gud. Vi är vilse i livet utan Gud. Ja, det är ingen överdrift att påstå att människan är vilse. Jag läste en artikel på nätet. Citat: det tycks som att många människor idag upplever en känsla av vilsenhet. Och det här är ingen pastor som har skrivit, utan det här är en föreläsare i livskunskap. Och i första Mosebok, efter det så kallade syndafallet, så säger Gud till människan: människa, var är du? Var är du? I ett radioprogram, förmodligen var det Karlavagnen, för de brukar ha såna här rubriker, typ: vad grubblar du på? Det var rubriken den här kvällen. Vad grubblar du på? Och till studion hade kommit in en anonym dikt som lästes upp, och den löd så här: vad grubblar du på? Alla ser mig, men ingen känner mig. Alla hör mig, men ingen förstår. Jag har inget namn. Jag har ingen plats. Men vem är jag? Vem säger jag? Var hör jag hemma? Vad är meningen med alla skratt, alla ansikten, alla möten? Vad är meningen med skymningen och gryningen med nya liv? Vad ska jag göra med livet? Hur ska jag veta vem som vet? Vad som är, vad som blir? Vad är meningen med tiden som går utan att jag rör mig? Går den vidare? Utan mig går livet vidare. Och så avslutas dikten så här: vad är meningen med mig? Det finns ett annat ord som ligger nära vilsenheten då det gäller människan. Och det är brustenheten i våra liv. Brustenheten. Vi kan inte ta något för givet, vare sig hälsa, välgång, på något sätt. Det var inte alls tänkt så här när Gud skapade. Det förstår vi när vi läser Bibeln. Det Gud skapade, det var en värld där fullhet rådde, som var fullkomlig och som var vacker. Alltså, vi har ju svårt att föreställa oss, hur är ett liv som har total delaktighet av Guds eviga liv? Jag satt på kontoret igår här och förberedde en del av min predikan. Och framför mig där i fönstret så har jag två gröna växter som är väldigt välskötta. Mycket välskötta. Men jag upptäckte där i ett av träden att det var ett blad som var gult. Vad är det för fel med det bladet, vänner? Alla andra blad är gröna och det här är gult. Vad är det för tecken på? Dött. Precis. Dött. Det är inte längre levande. Och jag skulle ju kunna göra så här. Att jag skulle kunna tejpa fast det här bladet. Försöka få att se det levande. Jag skulle kunna ta en grön penna och börja måla på det lite. Men det skulle likväl vara dött. Och det är så här som vi människor gör med våra liv. Det här som brustenheten märks. Vi försöker få att se det döda levande ut. Men det står i Bibeln så här. I Saltaren 36:10. Hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Vi saknar livet i Gud. Därför finns denna brustenhet i våra liv. Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Ja, jag skulle egentligen vilja hoppa över de här tre verserna och börja i vers 4 direkt. Men det här ger bakgrunden till den Gud som är så full av barmhärtighet och så rik på kärlek. Ja, det är riktigt illa med människan. Det är djävulskt illa. Det tragiska med oss människor, det är vår likgiltighet över avsaknaden av detta liv i Gud. När Gud skapade människan var det för att människan skulle leva helt i hans närvaro i evighet. Alltså, det eviga står ju för det som är fullkomligt. Alltså var gemenskapen fullkomlig. Men människan gör inte det. Och det tragiska är att människan inte bryr sig. Nu kommer USA in igen, men det här står med i min predikan. Jag satt och lyssnade till en predikan i USA. I en av de här så kallade megakyrkorna. En bra, sund megakyrka. Jag har lärt känna den pastorn, eller känna. Min fru skulle säga att den är bekant till mig. Ja, den är bekant, jag säger det. Man ska hålla sig till sanningen, alltid. En bekant till mig. Och han talade om hur sekulariseringen eskalerar i USA. Och Houstonområdet nere i Texas, det är en av de mest sekulariserade områdena i USA tydligen. 20% går i kyrkan. Jag sa till min vän Joe, jag skulle vara överlycklig om 20% av Sveriges befolkning gick i kyrkan. Här är det 4%. En teolog skriver att människan lever i en skuggtillvaro utan mening och mål. Det är det här som är likgiltigheten. Jag satt och tänkte när jag åkte detta stora flygplan över till USA. Vi var ungefär 400 människor som satt där. Ingen annan än Gud vet vad som finns i deras liv, hur de har det ställt med Gud. Men med tanke på situationen i Europa, det var flest europeer på det här planet, så kan jag anta att de allra flesta människor där på planet saknar livet i Gud. På många sätt så delar vi oerhört mycket av det rent mänskliga livet. Men den väsentliga skillnaden är om man har liv i Gud eller inte. Ja, människan skapades för detta liv med Gud. Och om man inte lever i detta liv med Gud, så säger Bibeln faktiskt att man lever inte. Paulus skriver: er har Gud gjort levande, ni som var döda. Jag vill gå till punkt 2. Det blir bara värre och värre det här. Vi behöver en frälsare därför att vi lever i uppror mot Gud. Det är det här, det är att sätta fingret på det allvarliga. Ja, faktiskt vad synd är. Synd. Jobbigt ord, va? Synd. Agneta Lagerkrantz, hon skriver i Svenska Dagbladet. Och 2008 i juli månad hade hon en krönika med rubriken "Det finns ingen synd". Och så skriver hon så här: tänk att man i generation efter generation har manglat på folk ett budskap som bara leder till att man inte kan älska sig själv. Och Agneta, hon tar filmen Så som i himlen som ett exempel. Filmen av Kai Pollack. Där prästfrun skriker till sin kyrkoherde, som var en hycklande kyrkoherde, måste man ju säga. Jag skämdes över att vara förkunnare när jag såg den filmen. Där säger prästfrun så här: Gud förlåter inte, för han har aldrig fördömt. Det här låter ju postmodernt, det låter trendigt, det är populistiskt. Men är det sant? Paulus han säger att tidigare levde ni i dem. Ja, vad då för någonting? Jo, era överträdelser och synder. Ni levde i dem på den här världens vis. Alltså, problemet med oss att när vi hör ordet synd, så förknippar vi det omedelbart med en del moraliskt förkastliga handlingar. Eller hur? Men vad är synd egentligen? Jo, synd, det är uppror. Det är uppror mot Gud. Om vi ska sammanfatta Guds lag, Jesus ger oss vad sammanfattningen är. Och det är att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vår kraft, av hela vårt förstånd och vår nästa som oss själva. Synd, det är att vända upp och ner på den ordningen. Att jag sätter mig själv i främsta rummet, som en teolog säger. Att faktiskt utropa oss själva som härskare. Jag, Krister! Och sedan vår nästa när det passar oss, och så är Gud någonstans där borta i bakgrunden. Vi lever i uppror mot Gud, och det visar sig i att vi hela tiden gör synd. Paulus kallar det här för dessa människor för olydnadens söner. Alltså, det här med synd, det är jobbiga frågor. Är en kristen syndfri? Både ja och nej. Det är inte slut med synd för att man blir en kristen. En kvinna som helt nyligen har gjort ett tydligt ställningstagande, hon är en bit upp i medelåldern, för Jesus, hon säger så här: att det har ju aldrig varit så jobbigt att vara kristen som nu. En kristen lever å andra sidan i Guds rättfärdighet och helighet. Det betyder att när jag som kristen och jag syndar dagligen. Är det mer som gör det? Kanske behövs fyra händer. Men det betyder att jag får tacka Jesus för den rättfärdighet som är i honom. För det står i skriften så här: om vi bekänner våra synder, han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Alltså den människa som älskar Gud, det är att vara en lärjunge. Den människan vill djupa sett här inne, även om ibland här spelar ett spratt, så vill den människan djupa sett här inne göra det som är Guds vilja. Den människan vill ära Gud. Så vad är då att göra synd? Jo, det är att i uppror stå emot Guds vilja. En man som är kristen sedan en tid tillbaka, han skriver så här: jag hade en fullständig likgiltighet för Guds vilja. Jag ville inte göra hans vilja. Jag ville inte ens veta av vad som var hans vilja. Men den här mannen, han är idag en hängiven efterföljare till Jesus Kristus. Vet ni vad hans första bön var till den Gud som han inte ville lära känna? Visst är det paradoxt. Han ber: Gud, gör slut på min likgiltighet. Punkt. Gud, gör slut på min likgiltighet. Problemet med människan är att hon inte kan sluta med synd. Ja, hon är faktiskt totalt utlämnad åt synden och dess följder. Vad läste vi i vers 1? Ni som var döda genom era överträdelser och synder. Är det någon som har sett Skuldfällan? Nej, inte Skuldfällan, Lyxfällan menar. Lyxfällan. TV3. Mm. Jag såg ett program. De här programmen slutar ju alltid bra, har ni tänkt på det? Jag såg ett program där ett par hade mer i amortering och ränta än vad de hade i inkomst. Det betydde också att de ville fortsätta det livet, så de fortsatte ta nya lån för att kunna hålla uppe sin konsumtion, men det hela tiden ökade och ökade och ökade och ökade. Och det är också vad människan gör. Det blir bara en större, större och större skuld. Hur vi än försöker så ökas minuskontot bara på. Och det tragiska med det här med synd är att vi inte bara orsakar oss själva lidande och smärta, utan andra människor. Faktum är att det mesta av lidandet och fattigdom i vår värld beror på människans synd. På girighet. Jag vill. Jag. Ja, vilka är vi egentligen? Tänk om du fick en förfrågan om att göra ditt liv till en film. Ja, eller att få sitta i Ingvar Oldsbergs program Här är ditt liv. Men då inte bara med de trevliga inslagen, det retuscherade livet. Utan där allt kom fram. Allt vad du sagt, allt vad du gjort, allt vad du tänkt. Vem skulle säga ja till Ingvar Oldsbergs inbjudan? Inte jag. Ingen. Konstigt. Vi har helt enkelt problem med synd. Eller hur? Det står i skriften så här i Romarbrevets 8 kapitel, vers 7. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Och köttet står här för den upproriska människan i mig. Det upproriska. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Den som följer sin syndiga natur kan inte det. Ja, vi kan inte sluta med synd. Alltså vi kan inte själva reda upp oredan i våra liv. Alltså vi kan ju få det att se snyggt ut på ett yttre sätt, men inte här inne. Det för mig fram till den tredje punkten. Vi behöver en frälsare. Du behöver Jesus Kristus. Jag behöver Jesus Kristus. För vi är förlorade utan honom. Ja, det här med synd, det är kollektivt. Bibeln säger att vi är alla syndare. Paulus han skriver i vers 3. Bland dem var vi alla en gång. När vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Det här är ingen överraskning för oss, eller hur? Vi vet ju det här. Det behövs ingen predikant som påstår att du har synd i ditt liv. För vi vet det. Även den människa som säger att det inte finns någon Gud vet att det finns något som är moraliskt rätt och något som är moraliskt fel. Det finns något av en kompass här i människan. Även om den kompassen är väldigt skadad många gånger. Så är det någonting som indikerar på att något är fel. Är det här ett problem? Att vi är syndare? Är det ett problem? Att minuskontot bara ökar? En del säger så här, ja, vi människor, vi sitter i samma båt. Det är sant. Det finns inte små syndare och stora syndare, det finns bara stora syndare. Och vi är stora syndare allihopa. Bibeln säger att det är allvarligt därför att vi är personligt ansvariga. Vi är syndare med skuld. Det är vad Bibeln säger. Och det står i Jesaja bok så här. 59. Det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Ja, det här med synd är inte bara kollektivt utan det handlar om vår eget, om vårt eget liv och vår egen själ. En kristen tänkare han skrev så här, ett citat av John Stott. Att vara inspärrad i våra egna själviska begär och ambitioner utan att ta hänsyn vare sig till Guds ära eller andras bästa, det är att vara förvisad till det trängsta och mest ohälsosamma av fängelser. Vi är förlorade utan Kristus. Men det underbara jag kan säga här, utan att gå in för mycket på vers 4, det är att Gud älskar människan. Så sanslöst. Oavsett hur pass långt bort en människa tror sig vara från Gud, hur pass syndig en människa tror sig vara, Gud älskar. Vi behöver alla omvända oss. Det är vad Bibeln säger. Omvända oss från det egoistiska och inkrökta liv. För det är det vad synd är. Och det är liksom det som är livet utan Gud. Jesus undervisade sina lärjungar och folket att människans ondska är just egocentrisk. När han i Markus evangeliet 7 kapitel ger exempel på detta så tar han upp 13 olika exempel. Där vi åsidosätter Gud och vår nästa. Men vad är omvändelse? Alltså omvändelse är inte att bli uppläxad av Gud. Det är inte det. Omvändelse är upprättelse. Hör du vad jag säger? Det är upprättelse. Det är det vad evangelium handlar om. Och det är det som är mitt uppdrag som predikant, att tala om upprättelsen som Jesus Kristus erbjuder. När vi läser i Bibeln, i Nya Testamentet, om när människor mötte Jesus, så kan man notera att en del människor, och det var människor som trodde sig vara rättfärdiga, de gick från Jesus upprörda. Andra människor som vi skulle inte vilja ta med en tång kanske, de gick ifrån Jesus upprättade. I Markus evangeliets andra kapitel så kan vi läsa om en lam man som både blir helad och får sina synder förlåtna. I Johannes evangeliets fjärde kapitel så läser vi om en kvinna som är trasig. Hon är utstött. Vad händer? Jo, hon går vitt och brett och berättar om vad denne Jesus har gjort i hennes liv. I Lukas evangeliets sjunde kapitel så kan vi läsa om en man som blir befriad ifrån ondska och mörker och är ett vittnesbörd om vad Jesus har gjort. Jag är på väg att landa min predikan. Och det vill säga nu till slut, utifrån de här verserna, det att alla kan få förlåtelse. Alla kan få ett upprättat liv med Gud. Varje människa som vandrar på den här jorden kan få liv i Kristus Jesus. Det här är underbara nyheter, eller hur? Och denna förlåtelse, den är ögonblicklig och den är juridiskt giltig inför Gud från första stund. Men Paulus, han skriver någonting i vers 3. Av naturen, alltså i människans natur, av naturen var vi vredens barn, vi som det andra. Det här är svårt att predika om. Men om jag skulle bortse från det i de här verserna, så är det precis som jag liksom stampar på vad Jesus har gjort på det där korset. En teolog säger om Kristus: han bar vår synd, vår skuld, vår död i vårt ställe för att vi skulle få förlåtelse. När jag satt i natt, det var 01:07, när jag sitter och skriver det sista på predikan. Jag har ju vänt mitt dygn, vet du, det är lite konstigt sådär. Så för att meddelande på Facebook, det är en ung kille som var kristen åt år. Han undrar om man kan få båda lite tankar om det här med Gud. Och han är bekymrad för att han är den enda i sin familj, den enda i sin släkt som inte är kristen. Han är väldigt oroad för sin familj. Och här sitter jag och funderar på, ska jag utlämna det här i min predikan? Och jag kände att nej, det ska jag inte göra. Jag skrev till honom att Gud älskar hans familj. Något som smärtar Guds hjärta, någonting oerhört, att människor inte vill ha med honom att göra. Det är en sorg varje dag för Gud. Det är en sorg för Gud nu. Nu, 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 nu. När man sitter i ett flygplan så där, så har ni sett Mayday någon gång? Så katastrofprogram om flygplan, man ska inte se sånt. Men när man sitter i planet så får man ibland tanken: tänk om det här planet störtar nu. Tänk om det kraschar. Jag frågade min vän på Facebook: får jag be för din familj? Han svarade: ja tack. det uppdrag vi har att förkunna, det är de goda nyheterna om Jesus Kristus. Och Bibeln säger att Jesus Kristus kom inte för att döma världen, utan för att frälsa världen. Och på det här sättet vill jag avsluta min predikan. Jag sa i början att vi har ett problem som är större än allting annat. Som är mycket större än när en värld följer ett litet rymdskepp som ska ta sig tillbaka. Vi saknar livet i Gud. Det andra att tala om är att vi lever i uppror mot Gud. Och det tredje och sista jag talat om är att vi är förlorade utan Kristus. Men de goda nyheterna är: Jesus kom inte för att döma. Han kom inte för att döma dig. Han kom för att rädda dig. Nu vill jag be en bön med er. Jesus, jag älskar dig. Tack att du finns i mitt liv. Och Herre, du är nära var en här i den här gudstjänsten. Du är den som känner våra hjärtan. Ingen känner oss som du, Herre. Och du vet precis varje tanke. Du vet det som finns i min tanke just nu. Du vet vad som finns i allas våra hjärtan, Herre. Herre, du är en Gud som vill förbarma dig. Du är en Gud som vill upprätta. Du är en Gud som vill hela. Ja, Herre, vi är syndare, men du är en Gud. Och jag är så tacksam för att jag ska få predika om det nästa söndag. Att du är så rik på barmhärtighet och kärlek, Herre. Herre, tack för vad som står i första versen. Att du, Herre, har gjort oss levande. Jag tackar dig för det. I Jesu Kristi namn. Amen.